Tack så mycket för förmånen att få vara med här idag också. Ja, det kändes underbart här igår, trots att jag är lite skröplig. Men det går bra ändå. Jag hade ju en hjärtinfarkt, som Anders nämnde om, när jag var ute i Afrika i januari, februari månad. Jag har aldrig haft problem med mitt hjärta, men mitt under kampanjen i Rwanda så fick jag ett väldigt tryck över bröstet. Och jag kunde inte tänka mig egentligen att det var hjärtinfarkt, för jag var inte medveten om att jag skulle ha några problem med hjärtat. Men när trycket låg kvar i 4 timmar över midnatt, så tänkte jag att jag undrar vad de har för sjukhus här. Men jag måste ringa efter en ambulans och få en undersökning. Och så blev det. Och så opererades jag tidigt på morgonen och fick in en sån här stent där de vidgade då ett blodkärl som var helt igentäppt. Ett coronakärl på den vänstra sidan utav hjärtat. Jag har fått lära mig att vi har 3 stora coronakärl och ett utav dem var då helt igentäppt. Men det var en duktig läkare. Och jag fick be där tillsammans med både sjuksköterska och läkare och kände hur Herren var med i den här situationen. Men så kom jag då hem efter att jag hade fått stanna en vecka extra för att vila där i Rwanda. Och så hade jag ju då en Israelresa inplanerad 2 veckor efter jag kom hem. Och det var inte så lätt att ställa in den. Mikael Järlestrand sa, åk inte du, då åker inte jag heller. Och vi hade 100 resenärer med oss. Så jag ringde till sjukhuset och bad att få en koll på hjärtat. Huruvida det hade skadats eller tagit igen sig eller vad de kunde ge mig för råd. Och sa de där på hjärtavdelningen i Bollnäs att vi har som princip att vi inte kallar en patient förrän 5 veckor efter operationen. Ja, men jag bor ju här i Bollnäs och har varit i Afrika och varit döende. Kan inte göra ett litet undantag och kolla mig. Jag ska ju åka till Israel annars om 2 veckor. Nej, jag får kolla med läkaren. Nej, vi kan inte kolla dig förrän om 4 veckor tidigast. Ja, och då så tänkte jag, vem ska jag kunna fråga till råd? Jag kände mig väldigt bra på en gång efter operationen. Och hon sa där nere, hjärtsjuksköterskan och hjärtläkaren, att som vi bedömer har inte ditt hjärta tagit någon skada. Men jag tänkte ju ändå, kan jag verkligen åka till Israel? När jag inte hade någon läkare att fråga till råds och få möta, så tänkte jag, vem ska jag då fråga? Så jag frågade Google. Har ni gjort det någon gång? Ja, och där fick jag ju många olika svar. Det är väldigt olika. En del, de kan efter en hjärtoperation vara ganska pigga och vara igång efter 2 veckor. Och andra, de behöver vila sig betydligt längre. Men jag åkte ner till Israel. Mina resenärer var lite rädda att jag skulle falla ihop någonstans. Men det gjorde jag inte. Herren hjälpte mig. Och vi hade en fantastisk resa. När jag kom hem i alla fall fick jag den här undersökningen. Där de undersökte då mitt hjärta. Och kollade hur du vidare tagit någon skada. Och då så sa hjärtsjuksköterskan till mig så här, att nu har vi kollat ditt hjärta här noga. Och ditt hjärta har inte tagit någon skada. Och nu ska du inte gå och tänka på att du har haft en hjärtinfarkt. Lev precis som vanligt, sa hon. Och det tyckte inte min fru var ett jättebra råd. Men jag har försökt lite grann ta ner tempot den här hösten. Men jag är glad att jag är i Nybro. Trots att jag har då en liten förkylning i kroppen. Jag sa till Anders att skulle rösten strejka här, så har jag ju då ett predikoutkast, så att då får du gå upp och fortsätta. Det var det som Anders blev mest orolig över. Ja. Men det är ju, förstår ni, det är ju flera anledningar. Dels är det ju underbart att få predika i Nybro där jag har växt upp. Men det är också en stor glädje för mig att få möta mina 4 äldre syskon. De jag höll på att säga de tre, men de fyra vise männen och kvinnorna som har betytt väldigt mycket för mig under uppväxten och fått ett fantastiskt stöd, får jag säga, utav mina syskon. Men det är också väldigt roligt att vara här i Nybro och se både gamla och nya vänner. Och igår efter mötet så kände jag att innan jag åkte till Majan så var jag tvungen i bilen att ta en runda om Blekingegatan. Det var där mamma och pappa bodde, det var där jag växte upp, och jag fick känna att jag fick säga en särskild tacksägelse till Gud för den fina uppväxten som jag har fått ha. Och sen körde jag på de här gatorna ner för den här in till den här småskolan, vad heter Västeräng? Västerängskolan. Ja, där man hade så många fina upplevelser, så det blir lite nostalgi också när man kommer så här till sin hemstad. Temat som vi har satt här idag, det är ju Herrens dag. Och det är då en belysning på Jesu återkomst. Det här är ingen liten periferisk sanning i Bibeln, utan den har ett väldigt stort utrymme. Och man säger, när det gäller Nya testamentet, så är det kanske var sjätte vers, det är en så stor del, alltså, så var sjätte vers refererar på något sätt om detta med Jesu återkomst och den sista tiden. Och det finns kanske inget brev som utvecklar detta så noga som just Thessalonikebrevet. Kanske ett av Paulus första brev, man tror att han skrev det redan på 50-talet, så kanske bara 20 år efter Jesu verksamhet. Och så skriver han där då om Jesu återkomst. Israels upprättelse i modern tid har ju aktualiserat den här sanningen på ett alldeles speciellt sätt. Och det är lite intressant faktiskt att den lutherske prästen Peter Fjellstedt, som levde på 1800-talet, skrev kommentarer till Bibeln och skrev en del böcker. Han skrev redan på 1800-talet att det judiska folket kommer att återfå sitt gamla hemland. Det skrev han. Och han skrev att då behöver världens nationer låna de två starka vingar. Flygplan fanns inte, men han använde det uttrycket. För att hjälpa dem att så snabbt som möjligt komma hem till sitt gamla land. Och när det sker, säger han, då går Hesekiel 37 i uppfyllelse, det vi talade om igår. Då får de torra benen liv igen. Och då kommer de att stämma in i lovsången: välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Så Peter Fjellstedt hade redan på 1800-talet klart för sig att Israel skulle upprättas, judarna skulle återvända till sitt gamla hemland. Och när det sker så är det ett tidstecken på att Jesus snart kommer tillbaka. Judarna, de tror ju inte att Jesus är Messias, utan de har andra tankar om det. Men de har en stark messias förväntan. Jag har frågat dem ibland där nere vid klagomuren, när de står där och bockar och ber där vid den här västra muren: vad ber ni om? Då var det en som sa till mig: jag ber om tre saker, sa han. Jag ber att det ska bli fred, och jag ber att templet ska kunna byggas här uppe på Tempelberget, och jag ber att messias ska komma. Ja, sa jag till honom, väntar du messias? Ja, vi väntar honom varje dag och varje timma. En sång som är väldigt populär nere bland judarna, och ibland hör man ortodoxa judar, om det är någon helgdag och det är lite festivalstämning, då står de lite i gathörnen och så sjunger de. Och då sjunger de en sång som med svensk text heter: messias kommer snart, messias kommer snart. Ja, jag vet, han kommer mycket snart. Så det finns en väldigt stark messias medvetenhet och förväntan. Och David Ben-Gurion, Israels första premiärminister, han uttryckte det på detta sättet, att staten Israels återupprättelse. Det är en trumpetstöt som skallar över hela världen och annonserar Messias är snart här. När den här stora judiska invandringen har skett, särskilt den som skedde från Etiopien med de etiopiska judarna, det är en fantastisk berättelse, och över 120 000 etiopiska judar har kommit hem, och just nu så arbetar man med att ta hem de sista 8 000 ifrån Etiopien. Men när de kom hem till Israel så böjde de sina knän på hemlandets jord när de hade landat, och tårarna rann ut för deras kinder att de hade kommit tillbaka till sitt gamla hemland. Och så frågade de: var är han någonstans? Var är han? Ja, vem tänker ni på då? Ja, Messias. För nu har ju Israel upprättats, då måste väl Messias vara här. Ja, ni får lugna er lite grann. Han har inte kommit riktigt än, men snart är han här. Många av mina resenärer, de frågar också ibland våra guider: varför kunde ni inte förstå att Jesus var Messias? Och då brukar guiderna svara så här, att den första fråga vi kommer att ge till Messias när han kommer, det är denna fråga: är det första eller andra gången du är här? Och då får vi reda på det. Jag vet inte om ni brukar se det här programmet på SVT. Det var bara i 5 minuter. Jag tror det är strax innan klockan 8, men kanske någon annan tid. Det heter Tänk om. Det är 5 minuter. Det är lite kanske osannolika händelser som man sätter fokus på, att tänk om det skulle ske. Och de hade ett sånt program för ett antal månader sedan, Tänk om, och så handlade det om Jesu återkomst. Världen skulle bli alldeles chockad och överraskad. Lars Orup, som på 70-talet var nyhetsankaren som alltid satt där i tv-rutan och läste upp nyheterna. När hans karriär var över så blev han intervjuad vid ett tillfälle och fick denna fråga: vilken nyhet anser du skulle varit den största nyheten att få meddela? Och när jag såg detta och han svarade, då höll jag på att ramla av stolen. Då sa han: Jesu återkomst. Det skulle vara den största nyheten som jag någonsin skulle kunna fått förmedla. Men jag skulle förhållit mig skeptisk till det. Men den nyheten skulle slå allt annat. Mina kära vänner, det är väldigt mycket som talar för att denna storslagna händelse, världshistoriens största comeback, ett löfte som är så klart genom hela Nya testamentet, kommer att ske. Och det hör samman med Israels upprättelse i vår tid. Jesus säger själv i Johannes 14 att jag går bort för att bereda er det rum. Men om jag än går bort så skall jag ändå komma tillbaka. För jag vill att där jag är skall också ni få vara. Och när lärjungarna står där på Olivberget i Apostlagärningarna 1 och Jesus ger löftet om den helige ande, och plötsligt lyfts han på skyarna upp i luften bort från deras åsyn, så står 2 änglar hos dem som säger: denne Jesus som har blivit borttagen ifrån er, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp. I det här sammanhanget så talar ju Bibeln till oss som kristna att vänta honom, att vara beredda, att älska hans tillkommelse. Paulus talar om att han älskar hans tillkommelse. Och jag var med om en sak som blev en tankeställare för mig, och jag har ibland nämnt det i predikningar också. Jag var ute på en långresa i Afrika tillsammans med Birger Skoglund. Och på natten skulle vi flyga från Nairobi flygplats hem till Sverige. Och jag flyger ju ganska mycket, så jag hade genom Handelsbanken fått ett speciellt kort som gav mig tillträde till loungerna på flygplatserna. Så jag sa till Birger, jag går in och vilar mig på en av de här loungerna. Vi hade ett helt team med oss. Och när flyget ska gå så finns inte jag vid gaten, för jag hade somnat. Jag satt där inne i loungen och var helt omedveten om att tiden närmade sig. Birger Skoglund, han säger att han tre gånger gick han till personalen vid gaten och bad dem ropa ut mitt namn. Göran Duveskog, kom omedelbart till gaten. Flyget ska avgå snart. Men jag hörde ju ingenting. Jag låg och sov. Och enligt Berges upprepar han detta vid två tillfällen till, och vid tredje tillfället så kom en av personalen fram till mig och ruskade om mig lite grann och säger: "Are you Mr. Göran Duveskog?" "Ja, det är jag det." "Ja, spring till gaten så du inte missar flyget." Jag såg ju vad klockan var, tiden var knapp, och jag sprang till gaten och lyckades komma precis innan de stängde. Jag hade papperna i ordning. Jag hade reskläderna på mig. Jag var ju förberedd. Jag levde ju med detta. Men somnade in. Och där tror jag att det finns en väckelsetanke, för att i Matteus 25 talar ju Jesus om de 10 jungfrurna som alla gick ut för att möta sin brudgum. Men fem, ja, alla somnade, men fem hade inte olja i lamporna. Nu ska vi läsa ett ord från andra Thessalonikerbrevet här. Det andra kapitlet, och så ska vi ställa några frågor och se om vi kan hitta några svar på de frågorna. Andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet, och där skriver Paulus så här: när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, då ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller honom tillbaka måste dock först röjas ur vägen. Amen. Himmelske Fader, välsigna ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Du sjöng så fin sång att allt vad han har lovat kommer att ske förr eller senare. Och så är det. Guds ord kommer att gå i fullbordan. Här talar ju Paulus om Herrens dag, Jesu återkomst. Man tror att han skrev andra brevet för att förtydliga lite det han hade skrivit i första brevet. I första brevet, i fjärde kapitlet, så ger han en beskrivning hur det går till när Jesus kommer på skyarna. Han talar om Herrens röst och en Guds basun och en överängels röst, och hur vi som då ännu lever ska ryckas på skyarna Herren till mötes, och så ska vi för alltid få vara tillsammans med Jesus. Man tror att den undervisningen som han gav i första i första brevet resulterade i diskussioner ibland de kristna i Thessalonika. Och en del menade så här att Herrens dag har kanske redan kommit. Och en del slutade arbeta och gick och väntade på att nu detta skulle ske. Och det här tar Paulus upp och korrigerar det i sista kapitlet här i andra Thessalonikerbrevet. Han säger de är dagdrivare. Och med det så ger han oss en... Han pekar med hela handen och säger att utbilda er, sköt era arbeten, lev för Jesus och var Kristus brev där ni finns. Och drabbas inte av en sån panik att ni slutar att arbeta. Men det var en mycket vanlig uppfattning och den har präglat kristna människor i många perioder. Och det är inte osunt att man har väntat Jesu återkomst i sin generation. Det gjorde Paulus, han säger ju det. Vi som då ännu lever kvar, vi ska få vara med om detta. En överängels röst och en Guds basun, och vi ska lyftas på skyarna Herren till mötes. Det här tror jag innefattas i uttrycket Herrens dag. Det är ju temat här idag. Herrens dag. Vi kan också se att Herrens dag, det refererar också till uppståndelsen. Jesus uppstod på en söndagsmorgon, den första veckodagen. Och ni vet att Johannes på ön Patmos, han säger så här: jag kom i andehänryckning på Herrens dag. Varför kallas det Herrens dag? Jo, det är därför att Gud sätter agendan. Det är han som bestämmer. Det han har tänkt på den dagen kan ingen makt i höjden eller djupet ändra på. Och ni vet att fariserna, de var ju så oroliga att lärjungarna skulle komma och skälla bort Jesu kropp, så att det här med uppståndelsen, ryktet skulle bli. Och därför utbad de sig från Pilatus en vaktstyrka med elitsoldater som skulle vakta graven så detta inte skulle kunna ske. Men en Herrens ängel steg ned och det blev en jordbävning och vakterna föll till marken som medvetslösa och stenen rullades undan och Jesus var uppstånden. Och Johannes säger, jag kom i andehänryckning på Herrens dag. Herrens dag är alltså uttrycket för en betydelsefull dag när Gud sätter agendan. Ingenting kan stoppa det som då Gud har tänkt. Och det är i detta sammanhang som Jesu återkomst finns under den benämningen Herrens dag. Det finns ingenting, när den tidpunkten är inne, så finns det ingenting som kan sabotera detta stora mirakel. När tyngdlagarna inte längre ska kunna hålla oss kvar här på jorden, utan vi ska lyftas på skyarna Herren till mötes. Jesus kommer snart, mina vänner. Amen. Är du glad för det? Man brukar kunna säga så här att det är åtminstone tre tidstecken som pekar på att vi mycket väl kan vara den generationen som får uppleva detta. Det ena är Israels upprättelse. Jag menar, på 2000 år fanns inte detta landet. När fikonträdet blommar, då vet ni att sommaren är nära. Då ska människosonen komma i sin makt och härlighet på himmelens skya. Israels upprättelse i modern tid är ett oerhört tidstecken. Det andra, det är världsevangelisationen. Det har aldrig varit en sån världsevangelisation som det är nu. TV, radio och församlingar som växer över hela världen. Och Jesus säger, detta evangelium om riket ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska änden komma. Det har inte passat in på något annat århundrade, men nu passar det in. Evangelium går fram med kraft i världen. Det tredje, det är naturkatastrofer. Det finns flera andra saker också, krig och oroligheter, men Bibeln talar om naturkatastrofer. Tillsammans pekar detta på att vi mycket väl kan vara den generationen som kommer att få uppleva denna storslagna händelse, Herrens dag. Herrens dag innefattar Jesu återkomst, men den kommer att ske i två etapper. Den kommer att ske dels med hans osynliga ankomst på skyarna. Då är det bara församlingen som kommer att få möta honom. Men det kommer att signalera en fruktansvärd tid för världen som kallas för vedermödan. Men sedan kommer Jesus i slutet på vedermödan, precis som Uppenbarelseboken beskriver det, stiga ned på Oljeberget och besegra alla Guds fiende. Denna väldiga här som antikrist leder för att göra sitt slutliga uppror emot Guds planer och Guds tankar. Men Jesus kommer i makt och härlighet. Han kommer stiga ned på Oljeberget och så kommer han att träda fram såsom konung. Det står om detta här också. Det Paulus tar upp även detta i andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitel 8 versen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Jesus, Herren Jesus, att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Herrens dag är någonting fantastiskt. Som jag tolkar det, och som jag tror när jag läser skriften, så kommer uppryckelsen att ske innan vedermödan. Det står i första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet, så står det: han har inte bestämt oss till att drabbas utav vreden. Så han kommer att rädda oss precis som han räddade Noa och hans familj innan floden kom. Och som han räddade Lot innan han omstörtade Sodom och Gomorra. Det är faktiskt så att änglarna sa till Lot, skynda dig. För Gud kan inte omstörta städerna förrän du har satt dig i räddning. Och jag tror det är en bild på Guds församling. Gud har en räddningsplan. Och han kommer att rädda sin församling genom detta mirakel som kallas för uppryckelsen. Vi ska möta Jesus på skyarna. Amen. Och Paulus, han säger, trösta nu varandra med dessa ord. De kristna levde ju på den tiden väldigt svåra tider. Det var förföljelse. Och förföljelserna tilltog. Men man läste Paulus brev och man hade detta hoppet. Trösta varandra med dessa ord. Herrens dag. Men så säger Paulus någonting här som jag tänkte vi också ska titta på. Först måste avfallet ha skett. För därvid son öppet träda fram. Vilket avfall talar Paulus om här? Först måste avfallet har skett. Ja, i gamla testamentet så brottas ju Israel med detta hela tiden. Väckelsetider, upprättelsetider. Väckelsetider, upprättelsetider. Och när avfallet kom, då så påverkade det hela nationen. Och det blev en ödesdiger tid för Israel. När avfallet kom i Nordriket, när kung Ahab var kung i Nordriket hade uppgörelsen med Elia. Ni kan denna berättelse om uppgörelsen på Karmelberget. Då började man dyrka främmande gudar. Och det står i femte Moseboken att dessa gudar var inga gudar. Det var andemakter. Och dessa andemakter representerade särskilt tre områden. Det ena, det var barnsdyrkan. Det var materialismen. Man fångades ut av materialismen. Det andra, det var en våldets ande. En sån där obarmhärtig ande som kom över nationen. Representerad genom guden Moloch som även orsakade att man offrade barn åt en avgud. Det var hemskt. Barnaoffer. Bebisa. Det var en våldets ande. Det tredje var Ishtar. Olika namn i olika kulturer. Afrodit i den grekiska kulturen. Och den messiastroende juden Jonathan Kahn, som har skrivit många böcker om den sista tiden. Han har skrivit en oerhört intressant bok som nu har kommit på svenska, som heter Mörkrets makter avslöjas. Och där tar han upp detta. Hur det var särskilt dessa tre gudar, dessa tre andemakter, som skapade detta avfall hos Israel. Och som sedan resulterade i att de 10 stammarna fördes bort ifrån Israel. De tappade och förlorade Guds beskydd. Vi ser i vår tid hur dessa andemakter verkar också i vårt samhälle. Och hur de på olika sätt påverkar våldets ande, gängkriminaliteten, laglösheten. Och det kommer att tillta. Materialismen, ett jagande efter detta materiella. Och även inom sexualitetens område. Där det berättas om dessa andemakter, dessa gudar, hur det perverterades. Och på alla sätt blev ett avsteg ifrån de 10 budorden. Och här står det, först måste avfallet ha skett. Guds ordningar ifrågasätts. De 10 budorden ifrågasätts. Laglöshetens ande. Sedan så kommer denna fråga upp. Vi vet vad det är som håller honom tillbaka. Och det har ju diskuterats om den här laglöshetens människa. Vem är denna laglöshetens människa? Det står i Bibeln redan nu att antikristande verksam, och det har funnits många antikrister, säger aposteln Johannes i sitt brev. Och när man läser i bibelkommentarer om detta så får man lite olika svar under olika tider. Martin Luther till exempel, han var väldigt inne, och det var man i reformationen, var man väldigt inne på att det är påven som är antikrist. Det var en utbredd uppfattning vid den tiden när reformationen kom. Kan det vara påven som står för avfallet och antikrist? När islam kom så var det många kristna bibelläsare som menade att det kan vara Muhammed som är antikrist. Det talas ju om att han förnekar Jesu gudom. Vilket man gör i islam. Man säger att Jesus kan mycket väl vara en profet. Han är en profet, säger man. Men han är inte Guds son. Och det blev en väldig förföljelse mot de kristna. Så det fanns tankar att Muhammed kunde vara antikrist. De första kristna som blev utsatta för väldigt mycket förföljelse menade att det kan vara kejsare Nero som är antikrist. När Hitler kom fanns det de som tänkte att det kan vara Hitler som är antikrist. Och eftersom det står om antikrists ande så kan ju den ha uppenbarat sig vid flera olika tillfällen. Människor som representerar ett avfall ifrån Guds ord, de 10 budorden, och som står för vilddjurets natur. Med denna aggressiva våld som särskilt Hitler personifierade, laglöshetens ande. Men vi förstår ändå utifrån detta att i den sista tiden så kommer detta att personifieras med en motståndare emot Gud som till slut kommer att leda ett globalt uppror emot Gud. Där avfallet avsteg ifrån de 10 budorden, från skapelseordningen, ifrån det som har varit klassiskt i den kristna tron. Det kommer att utbreda sig över världen i den sista tiden. Och det kommer att bli ett globalt uppror emot Gud och emot Israel. Det är väldigt märkligt att också Israel är i blickpunkten för denna aggressivitet och dessa attacker. Men då så säger Paulus så här: ni vet, säger han, vad det är som håller honom tillbaka. Det är någonting som håller denna ondskans kraft tillbaka. Och Paulus säger: ni vet vad det är som håller honom tillbaka. Det sa jag ju till er när jag var hos er. Och det är lite intressant när man läser bibelkommentarer på detta. Så står det i bibelkommentarer: det är väldigt synd att Paulus inte säger vad det var för någonting. För nu har det blivit föremål för många olika tankar. Vad är det som håller honom tillbaka? Så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Och jag tycker det faktiskt är också en stark tanke. Det är under paraplyet av Herrens dag. Det är Gud som bestämmer tidsordningen. Ondskan kan inte träda fram och ta över förrän Gud liksom ger en tillåtelse. Gud har det i kontroll även i den sista tiden. Men vad är det som håller honom tillbaka? Det ska ni få svar på den här förmiddagen. Nej, men ni ska få 3 olika tankar. Och så ska jag säga vilken tanke som jag tror är den rätta. Det är 3 olika tankar på vad det är som håller honom tillbaka. Man menar, varför kunde inte Paulus skriva ut detta? Har det någonting med romarriket att göra? Och därför så har en teori varit att det är lag och ordning. Det är upprättandet av ett samhälle med lag och ordning. Och när det kackelerar och det inte finns någon statsmakt som håller lag och ordning, då kan den laglöse träda fram. Men så föll romarriket. Och antikristid var inte inne. Han trädde inte fram. Och då började man tänka, kanske det inte är så ändå. Då har det funnits denna tanke att är det den helige ande? Är det den helige ande som håller antikrist tillbaka? Vi vet att Guds ande är starkare än djävulens ande. Och är det så att han kan inte träda fram så länge som den helige ande är utgjuten? Vi lever på ett sätt, kan vi säga, i den helige andes tidsepok. Är det den helige ande? Och när man läser bibelkommentarer på det, och jag lutar åt det också. Det är inte den helige ande. Därför att jag tror att när Jesus har kommit och församlingen har lyfts på skyarna, så kommer den helige ande ändå vara kvar på jorden. Därför att det står i Uppenbarelseboken hur människor in i det sista kommer att ropa till Gud och finna frälsning. Och vi citerade ju igår när Johannes såg en skara som ingen kunde räkna. Vilka är dessa och varifrån kommer de? Jo, de har tagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Och det är en sån stor skara som ingen kan räkna. Och det är från den stora bedrövelsen, från vedermödan. Det talas lite längre fram i Uppenbarelseboken om dem som övervann honom i kraft av lammets blod och vittnesbördets ord. Så jag tror inte det är den helige ande. Det kommer vara svårt att bli en kristen under antikristregim och många kommer att lida martyrdöden. Men en helig ande har inte lämnat jorden. Vad är det då som håller den laglöse tillbaka? Jag tror det är församlingen. Jag tror det är Guds församling. Därför församlingen är en andlig maktfaktor. Och Jesus säger, dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktig. Och församlingens tid, den varar fram till att Jesus kommer på skyarna. Då är församlingens tid över. Men en helig ande kommer ändå finnas kvar. Jag tror att det är församlingen som håller tillbaka så att antikrist icke kan träda fram i sin vildljus natur förrän hans tid kommer. Han kan mycket väl träda fram som en fredsmäklare och kan ända vi kommer att se konturerna utav honom och förstå att han är väldigt nära. Och det är väldigt mycket i vår tid som pekar på att det öppnas en väg för denna antikrist att kunna träda fram. Sen står det här också då att motståndaren som förhäver sig över allt och som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det här är ju ett spännande uttryck. Han sätter sig i Guds tempel. Vad kan det vara för någonting? När brevet skrevs år 50 efter Kristus, då stod judarnas tempel. Och det var en utbredd uppfattning. Det kan vi läsa i bibelkommentarer att de kristna vid den tiden trodde. Det är i judarnas tempel han kommer att sätta sig. Men så föll ju templet år 70 efter Kristus. Men då menade många kristna vid den tiden att templet kommer att återuppbyggas. Och även denne kyrkofader Irenaeus, han skriver det, templet kommer att återuppbyggas. Men ser ni samband med att tankar har kommit att Israel har spelat ut sin roll och judarna har inte längre någon speciell plats i det profetiska och det har funnits ersättningsteologi, så har man tonat ner den biten och säger men vi är ju Guds tempel, Gud har inget intresse utav att judarna ska bygga ett tempel. Men det är inte så att allt som sker den sista tiden egentligen är Guds vilja. Utan profetia är en beskrivning av det som kommer att ske. Och jag läste här i den här illustrerat bibellexikon. Det är ju ett av de förnämligaste bibelkommentarerna som vi har på svenska. Det är Thorald Gilbrandt, en känd pingstteolog som har varit en väldigt kraftig röst i den. Men I den här redaktionskommittén så finns även professor Sari Salomedi från Finland och även Bertil Gärtne, biskopen. Och de skriver att det mycket möjligt kan vara så att det här avses att ett judiskt tempel kommer att byggas. Och vi vet ju att de religiösa grupperna i Israel, de har förberett allt för att templet ska byggas. Och det kan mycket väl vara så att antikrist som är en manipulatör och kan bedra människor kommer att ingå ett fredsavtal med Israel och förtroligen också araberna och få till någon typ av en skenfred i det att han låter judarna bygga ett tempel på den norra delen av Tempelberget där inga moskéer står. Så vägen banas för att dessa profetior ska gå i uppfyllelse. Men till slut så kommer Herren Jesus på skyarna igen. Men nu stiger han ner till Oljeberget och kommer med mångtusen heliga. Och så kommer han att tillintetgöra antikrist och ondskans härar. Och så kommer han att träda fram så som konungarnas konung och som herrarnas herre. Och regera utifrån Jerusalem. Och det kommer att bli frid i 1000 år en gång. Amen. De brukar säga slutet gott, allting gott. Men Gud har kontroll över hela historien. Och det är otroligt spännande att se hur pusselbitarna läggs på plats. Israel har fått sitt land. Profetierna går i fullbordan. Evangelium predikas över hela världen. Och vi väntar Jesus på den brustna skyn. Och gör inte som evangelisten Göran Duveskog gjorde på Nairobis flygplats. Somna inte. Och saknar du någon i gudstjänsterna, ring upp dem. Jag kom med flyget tack vare att Birger Skoglund gick till den här personalen och sa: kalla på Göran, vi vet inte var han är. Han har nog gått vilse någonstans, kanske han sover. Är det någon du saknar? Någon som du inte ser komma med längre? Ring upp den, besök den, ta med den på en gudstjänst så den kommer till gaten innan det stänger. Och vi får vara med på resan hem till himmelens land. Amen. Amen. Ska vi bedja tillsammans. Kära himmelske Fader, jag tackar dig i Jesu namn. För att vi här idag under vår studium utav detta med din tillkommelse och Herrens dag. Har fått röra vid dessa väldiga ämnen. Som är så talande till oss. Och vi ber dig i bönen, Fader vår, tillkomme ditt rike. Herre, jag ber att det ska få vara också till väckelse för oss här den här förmiddagsstunden. Att om någon inte känner sig redo i sitt hjärta kunna säga: Jesus, förlåt mig mina skulder. Jag tror vi ska bedja bönen Fader vår tillsammans. Vi kan väl stå upp, ni har fått suttit här en timma nu faktiskt. Så vi kan stå upp tillsammans. Och varför inte lägga handen över hjärtat så här? Känns det bra för dig så lägg gärna handen över hjärtat. Nu kan jag bönen Fader vår bäst på den gamla översättningen, så vi ber det så. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Tack Jesus att du talar till oss genom din ande i den här stunden. Tack att heliga beslut kan fattas här och nu. Och du kan också lägga människor på vårt hjärta, någon som kanske inte har varit med på en tid. Någon som vi får lagd på vårt hjärta att vi ska ta kontakt med för att kunna återföra den i gemenskapen. Låt det här mötet resultera i att flera personer på nytt kommer att lära känna dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.